du är. Vi längtar efter mer av dig, Herre Jesus. I Jesu namn, amen. Fint, varsågod och sätt er. Tack för härlig lovsång. Ska vi ge dem en applåd? Så fint, så fint. Så roligt att jag får stå här och predika. Vi är ju inne i en serie ur psalm 42 där djup ropar till djup. Och jag vet inte om du har varit här tidigare i år. Har du inte det, så är det nu sista, mer eller mindre kan man säga, så sista gången. Men som vi har sista söndagen, som vi nu håller fast vid det här temat ur psalm 42, djup ropar till djup. Och jag har en sån rubrik, hoppas på Gud. För det står i psalm 42 just hoppas på Gud. Och ja, jag känner att det här temat som vi har haft är faktiskt, ja, det känns som att det är Gud i det. Det känns som att i alla fall jag har fått en mycket större längtan efter Gud. Jag hoppas att någon annan har fått det också här i rummet. Jag måste ha mina brills på, så jag ser i min slimline Bible. Det är så liten text. Men jag ska läsa lite grann bara. Nu har vi läst den här många söndagar. Och jag tänker att du också har läst den hemma. Så jag läser bara en liten början här i salmen. Några verser. Vers 4 kanske. 1-4. Själens längtan efter Gud. Som hjorten längtar till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag tror ju att Gud vill komma väldigt nära oss som den här hjorten också. En bild på något sätt på det här längtan och trängtan som vi kan ha i våra hjärtan. Och jag tycker det står ganska mäktigt här att min själ törstar. Jag är inte lite sugen på lite vatten sådär, utan jag verkligen törstar efter Gud. Och då tänker jag på det som står i Johannes evangelie. Där säger Jesus vissa saker om törst. Och bland annat säger han så här i Johannes 7:37-39. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det här sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Och vidare säger han i Johannes 4. Det är där när han möter den här kvinnan vid Sykars brunn och han begär att få ett glas vatten. Och då säger han, talar han om att om du visste vilket vatten jag har, så då skulle du fråga mig om ett glas vatten. Och han säger, den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Ganska fantastiska ord. Aldrig någonsin törsta. För det vatten som jag ger, det blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evig tid. Vilket löfte. Jesus talar ju förstås inte här om ett glas vatten, utan han talar om den helige ande, de inre strömningarna som vi har på insidan. Och han lovar att det här vattnet ska aldrig ta slut. Jag vet inte om man, alltså när man verkligen tänker på det, det ska aldrig sina. Aldrig. Och jag tror ju att varje människa längtar egentligen efter Gud. Det är inte bara vi som sitter här som har en själ som längtar efter Gud. Jag tror att alla människor som är Guds skapelse längtar efter Gud. Därför att han har skapat varje människa med ett inre rum. En ande där det är meningen att han ska bo. Så när du har sagt ditt ja till Jesus och tagit emot honom i ditt hjärta, då bor han i ditt hjärta. Inne där djupt. Och där är anden. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag tänker på det här vattnet. Att ibland känner jag mig faktiskt ganska torr. Alltså det är inte alltid som det är så lätt att få tag på de här strömningarna och de här vattnena som flödar fram. Det känns inte så flödigt alla gånger. Utan ibland känns det som att man försmäktar av törst. Och man undrar, var är min Gud? Det är inte bara andra som undrar, utan det är också jag. Var är du Gud? Var är min Gud som lovar det här vattnet? Och vi vet ju alla hur det är här i världen. Vi lever i den här världen. Vi ska inte leva av den här världen. Men vi blir påverkade av alla möjliga saker. Det är distraktion till höger och vänster. Vi är alla drabbade av det här. Men jag tror att Gud vill kalla oss liksom närmare och dricka lite mer av han. Och gå till rätt källa. Det står i Jakobs brev att svartsjukt längtar anden. Han längtar också efter din gemenskap. Att du ska stanna upp och umgås med Jesus. Svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Och den här hjorten, jag tänkte lite på den här bilden som Olivia hade av den här hjorten som var där vid det vackra, vackra vattnet som inte fanns. Eller den där flodbädden som är torr. Och jag hörde en predikan om det här, om att när hjorten står vid det där jättetorra bäcken där det inte finns vatten och han verkligen är desperat för att om det är frågan om liv och död. Om inte han får det där vattnet så kanske han inte lever till nästa dag. Och då hörde jag att han börjar med nosen, vad heter det, mulen, näsan. Så börjar han liksom gräva i flodbottnen och också använda hornerna för att komma liksom djupare till de inre strömningarna som kan finnas under flodbottnen. Och jag tänker att ibland så behöver vi också, när vi kommer till de här torra områdena i våra liv, eller där det känns som supertorrt, eller där vi känner bara att man inte vet riktigt var man håller hus, eller man hittar inte ens sig själv, att det är där då vi ska gräva djupt, för där under finns Jesus strömningar, där finns det där vattnet. Så fast det är torrt så är det inte förbi. Vi kan hamna här av olika orsaker. Jag menar, livet drabbar oss alla på olika områden. Och vissa som drabbas av jättestor sorg. Och vi förstår kanske inte alltid varför. Men ibland är det vi själva som trampar i klaveret. Och vi vet själva att det är vi som har orsakat det. Och så har vi kommit dit, men vi vet kanske inte hur vi ska komma därifrån. Hur hamnade jag här? Och var är nu min Gud? Är det här allt? Finns det någonting mer? Jag tror ibland kommer det en sån här längtan. Jag vet inte om du har haft den. Jag har haft den. Är det allt? Finns det någonting mer? Gud, finns det någonting mer? Min själ börjar längta efter honom. Man blir inte bara lite hungrig. Man blir utsvulten. Och beroende lite på hur livet händer så kan man verkligen vara utsvulten. Som en sån här desperat längtan efter mer. Och jag tror att man kan komma till en sån punkt där man känner att, jag har varit där faktiskt själv, där jag känner att nej, nu vet jag inte ens själv vad jag vill längre. Jag är så lost så att jag vet inte ens vad jag ska be, och jag vet inte vad min egen vilja är, så jag måste bara kapitulera. Gud, låt din vilja ske. Och det händer nästan mest när jag är just vid de här platserna, när jag känner nej. Var är du Gud? Det är torrt, karrigt. Jag bär inte så mycket frukt. Och jag tror att vi alla kan hamna där. Jag tror faktiskt att han ibland också dyker upp väldigt lätt i de här ställena. Att han kan föra oss nästan dit. Där vi kan möta hans helighet. Där han får göra någonting nytt i våra liv. Och ta oss vidare. Han vill ha vårt uppmärksamhet, han vill ha vårt fokus, och när vi håller på här i världen så är det liksom lite svårt att få plats för Gud. Så ibland är de här platserna ganska bra. Och jag tänkte att vi skulle läsa om Mose. Ni vet han som låg i en korg i Nilen, där i vassen. Och nu tänkte jag tala om de första fyra kapitlerna, och så mycket kan jag absolut inte läsa här. Så nu tänkte jag bara att vi skulle lite, jag tar en liten recap, en liten snabb skjuts här på var vi är. Andra Mosebok kapitel 1-4. Så i kapitel 1 så står det om de här israeliterna. Efter att Josefs tid, när det bodde mycket israeliter och de kom till Egypten och bodde där och hade det bra, ett visst område som egyptierna gav åt dem. Därför att Josef var farao, liksom styrde där med farao. Men nu är det så att kungen dör och det blir en ny kung och de israeliterna, de blir bara fler och fler och fler. Och kungen han känner bara nej, nu blir de för många. Och tänk om det blir någon mobb här och så bara kommer de mot oss och går emot oss. Vi måste göra någonting. Så han gör dem till slavar och de piskas och de måste jobba med tegel och alla möjliga tunga saker. Men han blir fortsatt rädd för dem, så han säger alla små pojkar som föds av de här hebreerna, de ska vi döda. Och det är här som vi kommer till kapitel 2, när Mose föds. Och hans mamma vill ju bevara hans liv, så hon sätter honom i en liten korg i Nilen och skuffar iväg honom där. Och där kommer faraos dotter ner till vattnet och finner den här bebisen i korgen och hon blir så förtjust så hon plockar med honom. Det händer lite andra grejer där också, men hon tar med honom och han får växa upp i faraos palats. Hans liv är räddat första gången. Fantastiskt. Sen lever han där och han blir vuxen, så går han sen ut och han ser hur en egyptier strider mot en hebre och slår honom. Och han blir så tokarg. Han blir så arg så att han går fram till den egyptien och bara slår ihjäl honom. Så att han dör. Och farao får nys om det här och det blir fullt kaos. Och Mose måste fly för sitt liv. Så från palatset ut till Midjans land flyr han för sitt liv. Och jag undrar vad Mose tänkte här. Hur hamnar jag här? Han kanske visste det. Han dödade en egyptier. Men jag kan tänka att han ångrar. Hur blev jag så där arg? Vad hände? Hur kunde jag hamna i den här situationen? Och han säger själv, jag har blivit en främling i främmande land. Så det säger någonting om hur han kände sig fel. Han var nu en främling. Han kände inte sig hemma i det landet. Och nu får han då jobb hos en man, Jetro, och han får gifta sig med hans hustru. Nej, med, knappast. Jag menar med hans barn. Eller hur? Så vilt gick det inte till. Utan han får gifta sig med Jetros dotter. Och nu går det en riktigt lång tid och Israels folk lider fortsatt under faraos betryck. Och det står att Gud hör deras klagan. Och han kommer nu ihåg vad han har lovat till Abraham om att de ska bli ett stort folk. Okej, så då tänkte jag att vi skulle hoppa in i texten här och läsa i kapitel 3, vers 1-10. Mose vallade får åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarades Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste nog gå dit och se den här underbara synen, varför busken inte brinner upp. Och när Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bevade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hetiter, amoréer, periséer, hiveer och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så, gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Punkt. Ja, wow. Här händer ganska mycket och nu tänkte jag att vi skulle dyka in till vissa saker som händer i den här storyn. Mose är i främmande land. Han är på flykt. Och ut i öknen är han till en ganska karig plats, både där han befinner sig fysiskt men också, tror jag, ganska mycket på insidan. Och jag undrar nog om inte han har pratat med Gud och känner en viss frustration över där han är liksom, och vallar inte sina egna får utan sin svärfars får. Så det betyder att han kanske inte var så rik utan rätt fattig. Men det tycks som att så att fast han är där borta, avskild, långt från där det händer, så kommer Gud till honom. Det tycks som att den där ökenplatsen inte är ett hinder för Gud att möta oss. Snarare tycks det ju vara att han dyker upp just i de här öde platserna där det är avskilt och det är tyst. Och det står att det går en lång tid. Jag kan tänka att det är en viss frustration från Moses sida. Det här tar väldigt länge. Gud, när ska det hända någonting? Vad ska hända? Men det finns en timing som Gud har. Och den har jag märkt när jag själv har varit i såna perioder. När jag tänker, men Gud, nu tycker jag det. Nu skulle det vara en perfekt timing om du skulle komma och rädda mig här. Allt tycks se ju bra ut från mitt håll liksom. Men ändå kommer han inte just då. Utan jag får vänta ännu längre på Guds lösning. På att han tar mig vidare. Men Gud, det är ju inte så att Gud förbereder välsignelsen för Mose. Det som han ska göra, han har redan förutbestämt allt. Alla dagar är skrivna i hans bok, står det i psalm 139. Så det är snarare Mose som behöver förändras. Moses hjärta som behöver förändras. En hjärtats förberedelse för någonting annat som skulle komma. Och jag är inte helt säker på att Mose hade velat gå tillbaka direkt. Han var ju på flykt. Okej, Gud kallar Mose i vers 4, så säger han Mose, Mose. Han kallar Mose vid namn. Och jag tycker det är en sån bekräftelse när han är där för sig själv i främmande land. Han kallar honom vid namn. Jag ser dig. Jag vet vem du är. Och jag ser dig. Och det här ger mig hopp. Och jag hoppas också dig. Att oberoende var vi är. När vi känner att nu är vi nog helt fel. Och Gud tycks ha glömt mig. Så kan han komma till dig. Och kalla dig vid namn. Han är inte övergiven. Han är inte glömd. Det är aldrig för sent. Och så säger han där i vers 5. Ta av dig skorna för platsen du står på är helig mark. När Gud kommer nära så upptäcker man hans helighet, hans närvaro. Och helig, det betyder avskild från världen. Han är någonting annat. Han är gudomlig. Och det blir liksom livsförvandlande, skulle jag tro, för Mose. Jag tror att han aldrig kommer att glömma den brinnande busken och möte med Gud. Utan den kommer snarare att bära honom framåt i livet. I hans närvaro, i Guds närvaro, så bleknar världen totalt. Det är en slags vördnad som drabbar. Och de här skorna som han måste av, skorna representerar det gamla livet. Där du har förr varit, det som förr har varit. Där du har gått förut. Nu kommer någonting nytt. Och sen står det att Mose döljer sitt ansikte. Han bevar för att se på Gud. Och det är det som, alltså jag menar, skulle vi se Gud så skulle vi bli en död fläck direkt. Men genom att vi är iklädda Kristus Jesus så kan vi komma nära Gud. Men här bevar han liksom. Och jag tror att han också ser lite sig själv och han vet var han har varit. Jag menar, han har dödat en egyptier. det är ju inte så att han kanske känner sig jätteren när han står inför en helig Gud. Och det är lite så det kan vara när man kommer nära Gud, att synd uppenbaras. Man ser sig själv och man ser, när han är så ren så känner man sig själv ganska smutsig. Men jag tror att Gud vill uppenbara sig på det här sättet för att vi ska kunna vända om. Vilja vända om och välja en annan väg. Och han möter oss alltid med nåd och kärlek. Nåd betyder oförtjänt kärlek. Och skam och skuld som kan komma upp. Så jag tänker att Mose blir förlåten här. Och det är väldigt intressant att Gud aldrig säger någonting om en egyptier som han har dödat. Han säger ingenting om vad är det du har gjort och vad gör du här. Utan han bara kommer med sin närvaro. Och där finns det förlåtelse. Du behöver inte förklara var du har varit. Han vet. Han vet redan var du har varit. Så du kan komma som du är. Det står i 1 Johannes brevet 1:9 att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så vi ska bekänna, men han förlåter och han renar oss, säger det här ordet. Mäktigt. Så han kommer med kärlek och han har betalat ganska dyrbart pris för den här kärleken med sin egen sons blod. Så vi möter ingen dömande Gud i närvaron hos Gud utan vi möter nåd. För att han vill frikänna oss. Han är inte den som dömer, han frikänner. Människor kan döma, men Gud frikänner. Och han reser upp och han kallar oss ut på nya vatten. I vers 6 säger Gud, jag är din fars Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han presenterar sig själv. Det här är jag. Hans natur blir på något sätt uppenbar på den där platsen, på den här torra platsen. Och han bekräftar också Moses identitet. Jag är din fars Gud. Det här är den du är. Och jag tror det här är jätteviktigt i vår vandring med Gud. Att om inte vi vet att vi vet att vi vet vem vi är i Gud. Att vi är förlåtna och att han älskar oss och att han är vår fader. Den här platsen där vi vet att jag är älskad av Gud och att jag är accepterad. Jag är accepterad. Det är en längtan som alla människor har, att bli godkänd och accepterad hos någon. Och det här kan Gud verkligen ge. I vers, ja, jag tror det är ett grundbehov. Men sen i vers 10 så säger han, så gå nu, jag ska sända dig till farao. Nu får Mose ett helt nytt uppdrag, en ny chans. Och när Mose bodde i Egypten så han reagerar ju när han såg den här egyptien som dödade hans broder. Alltså det var en hebre och han var ju själv det. Så han blev superarg och han tog saken i egna händer och han skrev till verket. Han kunde inte hålla sig. Det var hans egen strategi. Men när han tog saken i egna händer blev det att han måste fly. Han måste sticka iväg. Och när han var där i palatset, det var ju inte så att han behövde Guds styrka då. Men han kom att behöva det mycket mera sen. När han ska gå på Guds uppdrag. Då behöver han en helt annan styrka. Inte sin egen styrka, utan Gud behöver beklä honom med en helt ny kraft. Och jag tror att på den där platsen där det var torrt och trögt. Och där vi kan ibland finna oss och vi fattar inte varför är vi här liksom. Eller det är så trögt. Då kan det vara en plats där Gud vill att våra hjärtan ska bara liksom omskäras och kalibreras. Så att det kommer i linje med det som Gud har tänkt. Vårt hjärta i linje med hans plan, hans kallelse och hans vilja. Men när vi har fullt upp på vår egen agenda så finns det inte så mycket plats för Gud. Och därför tror jag ibland att Gud vill ta oss lite åt sidan. Hej, släck allt det där. Kom hit där det känns lite torrt, för i tomheten så finns det plats för honom att fylla oss. Så den här tomma platsen är kanske inte superdålig. Det kan vara en ganska nödvändig plats för oss. en plats då vi växer och formas som mest. För när vi bryts ner i ödmjukhet så är det just där vi får den där styrkan på insidan. När vi ödmjukar oss och kapitulerar och lutar in mot Gud så blir det som att all den här döden man känner, det växer ett nytt liv. Det kommer ett nytt liv. Oberoende hur vi hamnar där vi hamnar. För vi kan lätt se, det här har jag gjort själv. Det är mitt fel att vi har hamnat här, att jag är här på den här platsen. Men vi märker ju att Gud har inget problem med det. Huvudsaken är att vi vänder om. Så är han snar att förlåta. Och ibland tror jag också att vi själv, vi sjunger sådana sånger som vi sjöng här just. Och vi ber böner. Herre, jag vill liksom leva för dig. Jag vill ha mer av dig. Och jag vill att du ska styra och leda mitt liv. Och så lever vi ändå vårt liv på vårt sätt. Och jag tror därför att Gud vill ta oss lite åt sidan och säga, men hallå, man måste skala liksom bort. Ibland tror jag vi hamnar där för att vi själv har bett om det, faktiskt. Så upplever jag själv att det har varit för mig och min man bland annat, när vi längtar så mycket efter att Gud skulle göra så mycket i vårt företag och att Gud skulle leda och han ska verkligen vara den här herren. Och det har han varit i många tider. Men nu gäller det liksom vårt ledarskap i den här firman. Och det var liksom, ja, vi kom till en plats där det blev väldigt svårt. Och ju mer vi bad, desto svårare blev det. Och jag tänkte, men Gud, när ska du gripa in? När ska du göra det där du ska göra, Herre? Och till sist så kom vi till den där punkten när jag till sist, vi visste inte vad vi skulle be längre. Alltså, det fanns ingen, jag visste inte ens om jag ville ha ett företag. Så långt gick det. Alltså, om du vill ta och göra vad du vill. Jag vet inte, jag vill bara göra det som du vill, Gud. Och de bönerna föddes i nöden, i det där tomma, när det hade gått en lång tid och det fanns ingen utväg. Och det är där de där bönerna föds. Det är där vårt hjärta kommer i linje med Guds vilja. En kapitulation. Må din vilja ske och inte min. Okej, vi ska läsa lite till här. Fortsätta i Andra Mosebok 3, vers 11-12. Men Mose sa till Gud, vem är jag att jag ska gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten? Han svarade, jag ska vara med dig och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på det här berget där de stod. Och jag tänker att när Gud kallar oss på vissa uppdrag och vi får lite nya saker, då känner man just precis så här, nej men vem är jag? Och ibland kan det vara fienden som kommer med sådana saker, nej men vem tror du att du är? Det här kan du aldrig göra. Men vi ska inte lyssna på honom. Men också vi själva känner oss lite ovärdiga på något sätt. Och det här blir för stort för mig. För när vi ser på oss själva så känns det, nej det här kan jag inte göra. Men man blir beroende av Gud för nya uppdrag. Om inte Gud gör det här så kommer det här inte att gå. Och jag tror han älskar det. Han älskar när vi säger det. Det här kan jag inte göra om inte du hjälper mig. Och i vers 12 så är det så spännande tycker jag, för att Gud ger ett löfte. Att jag ska vara med dig så du kan lita på mig. Och för att du ska riktigt tro på mig så säger han någonting profetiskt. Ni ska hålla gudstjänst på det här berget. Sen när du kommer tillbaka, när du har varit där hos farao, det som du är så rädd för, så kommer ni att komma tillbaka hit. Så får han ett löfte att hålla fast vid, som jag tror ger honom styrka att ta sig genom det som han är på väg att göra. Och Gud, vi läser inte vidare här precis, men Gud han har en hel strategi, planen är färdig och han övertygar Mose med den här planen som han har. Och det är ju spännande att han har en superplan. Och det står faktiskt i kapitel 4 att Mose får makt att göra under. Så här får han också en ny smörjelse. På den här platsen får han en ny smörjelse som jag inte trodde han hade nog inte behövt den i Egypten. Men för det nya uppdraget behövs en ny smörjelse. Så han får helt enkelt makt att göra under. Och han säger, vad har du i din hand? Han hade en stav och den kommer han att göra mycket under och tecken med. Så Gud frågar, vad har du i din hand? Om du gör din del så gör jag min del. Och sen här i kapitel 4, om vi ser i vers 10, så säger Mose till Herren, men Herre, jag är ju ingen ordets man, varken förr eller nu när du talat till din tjänare. Jag är trög i talet och jag har en trög tunga. Jag vet inte om du känner igen dig, om du har sagt det till Gud någon gång. Nej, men alltså, jag är inte så bra på det här. Och jag kan inte riktigt det här. Men Gud blir lite stressad på honom där och blir lite arg. Och säger, men hallå, vem har gett dig din mun? Ja, han är cool. Men det är så man känner att jag är inte kvalificerad. Han säger ju, jag är inte kvalificerad. Jag har inte vad som krävs. Jag har inga skills för det här. Och där kan vi ju hamna själv. Men Gud förser honom då med en bror, Aaron. Aaron har talets gåva. Och han får till det här att de möts och han går med honom dit. Men när vi går på hans uppdrag, då blir det hans arsenal. Det kan vi räkna med. En nya gåvor, kanske ny utrustning, ny smörjelse för ett nytt uppdrag. Och jag tänker att Mose, han är fortsatt rädd när han börjar ta sina första steg mot Egypten. Han är fortsatt rädd, men han måste ju också ta steg i tro. Han hade inte kunskap om precis allt i det här skedet. Gud hade sagt mycket. Men jag tror det här mötet med helig Gud vid den här brinnande busken gör att han kan ta steg framåt på något sätt. Och när vi tar de här stegen själva i tron, fast vi är rädda, men vi går för vi vet vad Gud har sagt, då är det som att vi växer. Och då går vi djupare med Gud, för man blir beroende av honom när vi utmanas. På en torr och öde plats så möter Gud Mose, och det är just i de här dunkla områdena där Gud kan verkligen komma och föra fram någonting nytt. Sin agenda, en förberedd agenda som inte kan fejla. För att hans planer, de kommer att ske. Det som han har sagt kommer att bli. Han ångrar aldrig sin kallelse, han ångrar aldrig det han har sagt. Och han kan inte förlora. Och han har så mycket högre tankar, som det står i Jesaja 55. Han har så mycket högre tankar och så mycket högre vägar. Och han har så mycket högre tankar om dig som du inte ens har den minsta aning om. Men jag tror, tar vi steg i tron hela tiden, någonting som vi upplever Gud har sagt, och ta steg i tron, så kommer vi att få se mer och mer. Och jag tänker att Mose, han hade, alltså om vi läser verkligen vad som hände med Mose, så ser vi ju att han hade ganska vilda uppdrag. Så det här att gå till farao, det var bara början. Och det kom mer. Det är rätt spännande. Men vad lär vi alltså oss av Mose här nu när vi går in för landning? Jo, en torr tid, en tid på en torr flodbädd. När vi kommer till ställen där i vårt liv där vi känner, nej, nu är det för torrt. En avskild plats, så är Gud där. Vi är inte ensamma, utan Gud är där. Och han förstår och han ser. Och min erfarenhet är att det är just där som den här smörjelsen, den här källan, det här levande vattnet blir något att hålla fast vid när man blir så desperat. Ingen kan möta en som han kan. Och det vad vi också lär oss av storyn är att vi möter alltid nåd. Vi möter alltid nåd hos Gud, för att han älskar oss som ingen annan kan. och han förlåter oss våra synder. Det är inte alltid helt ute med oss, utan det finns alltid en ny chans hos Gud. Det är aldrig för sent. Och vi lär oss också att Gud vill kalibrera våra hjärtan. Ibland behöver han ansa de här grenarna som inte bär frukt i våra liv. För att han vill att vi ska växa. Och han vill förhärliga sig själv genom våra liv. Och vi ser att han har en plan för Moses liv. Och han vill rusta oss för det som han har också för oss. Det som han har planerat för ditt liv, det vill han att ska ske. Och det finns alltid mer hos Gud. Han kan göra allting nytt. Och han vill alltid föra oss vidare när vi längtar och lutar in mot Gud. Och han är inte så begränsad av våra skills, liksom, vad vi kan och vad vi inte kan, utan han vill ha ett villigt hjärta. Han vill ha ett hjärta som är villig att följa honom. Ett hjärta som litar på honom, som tror, som hoppas och förtröstar. I psalm 42:12 står det i slutet där av den här psalmen som vi har hållit på med. Varför så bedrövad min själ, varför så orolig i mig, hoppas på Gud. Förtrösta på Gud betyder det här hoppas. Förtrösta på honom, lita på honom. Och jag tror det här är viktigt när vi faktiskt, när vår själ är bedrövad, när det är lite som mörkt och vi är på sådana platser, att vi går till den eviga källan. Där vi kan bli mättade som ingenting annat. Och det är som man läser Davids psalmer. De är så fantastiska. Det är som sån nöd och det är förföljelse och det är brutalt jobbigt. Men varje psalm slutar med ett hopp hos Gud. Det säger mig att David kände Gud. Han hade mött honom. Han visste det här. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och jag tänkte bara säga ännu en sak här om vi skulle gå till Jakobs brev 4, 7 och 10. För min son Jakob, han vet att vi har gått igenom ganska tuffa vatten och de känner till allt det där. Men så frågar han, men alltså, jag har så svårt med det där. Måste man verkligen gå igenom en massa tuffa vatten för att få mer av Gud? Eller för att få växa i honom? Och så är det ju naturligtvis inte. Det är inte så att man alltid måste gå igenom tuffa passage för att gå djupare. Men det är ett sätt. Jag ska läsa det. Ja, vi har det här. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd er skratt i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Jag tycker det var så mycket powerord här som är just hur kan vi gå djupare fast vi kanske inte är på en sån där väldigt torr plats, fast vi bara liksom är kanske på en ganska bra plats. Men vad finns det som Gud säger för att vi ska kunna leva här, inte av begär utan att leva mer av Gud? Jag kan säga, underordna er därför Gud. Kapitulera och lyd som en lydig soldat som ställer sig frivilligt under hans befäl. Att vi överlåter oss till honom. Han säger, stå emot djävulen. Att vi ska ta en, liksom en fastställning mot honom och hans verk. Han som anklagar, som ljuger och smedar. Och så säger han, närma er Gud. Så ska han närma sig er. Dra nära in till. Jag tror att egna stunder med Jesus och bönen är viktig att närma sig för att vi ska också bli hungrigare och för att han ska kunna mätta våra själsliga begär. Så rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Händer är våra handlingar, det som vi sysslar med, det som vi gör, våra actions. Rena er och rena era hjärtan, alltså det inre livet, helga er, ert sätt att tänka. Och ni splittrade, ni som är kluvna, ni som följer Gud och världen och är i två läger. För Gud älskar syndare, men han hatar synden. Sörj och gråt och klaga, känn djup ånger över vår trolöshet och ödmjuka er, så ska han upphöja er. Att vi böjer vår inre människa inför honom. Underordna er, närma er, rena er, ödmjuka er. Powerful words, tycker jag. Som Gud vill att vi ska närma oss honom på. Ordet är levande vatten. Det här vill jag känna hans vilja. Här går vi också djupare. Ju mer du läser av Guds ord, så blir du hungrigare efter Gud och du förstår hans vilja. Så den är också superviktig. Och det troendes gemenskap som Benjamin talade om förra söndagen, det är tillsammans vi ser djupet i Gud. Yes. Men vi ska gå in i avslutning här. Jag hoppas att du i det här hela tema som vi har hållit på känner en längtan efter djup, mera djup hos Gud. Och att du efter predikan idag ska känna hopp. Att det finns mer och att Gud har en rustning. Och att han har mer för dig. Och han kommer han att föra dig ut på nya vatten, så kommer han också att rusta dig. Och som Mose mötte eld, det är ju en bild av den helige ande. Så är han också här idag. Så känner du torka eller torrhet, kom fram på förbön. Och känner du att du är på topp, men du längtar ändå efter Gud, kom på förbön. Har du andra behov, kom på förbön. Låt oss be för varandra. Låt oss sträcka oss tillsammans efter mer hos Jesus, som har allt som vi behöver. En källa som aldrig sinar. Jesus, jag tackar dig Herre för att du idag har uppmuntrat oss i ditt ord. Att du är den som ser oss där i mörkret Herre. När vi känner oss ensamma och övergivna Herre. Då är du där Herre. Och det kommer en tid.